There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Dags för lite reklam, och veckans avsnitt sponsras av SAS Eurobonus Mastercard. Och SAS Eurobonus är ju flygbolaget SAS lojalitetsprogram. Och med det här kreditkortet SAS Eurobonus Mastercard så får man Eurobonuspoäng vid alla sina vardagsköp. Så när man handlar på kortet så kan man få upp till 20 extra poäng per 100 kronor. Och just nu, fram till den 5 maj, så kan man få upp till 5000 Eurobonuspoäng när man skaffar då SAS Eurobonus Mastercard. Och de här poängen kan man sedan använda och byta in dem mot flygresor, uppgraderingar, hotellnätter, hyrbilar, loungebesök och mycket, mycket mer. Så man kan gå in på sasurbonusmastercard.se och så testa där. Där kan man liksom fylla i hur mycket pengar lägger på olika saker, på kläder, på mat etc. Hur mycket poäng blir det och vad kan jag sedan byta de här poängen mot? Kreditkortet ges ut av SEB Kort och Bank AB, och den effektiva räntan beräknat på ett kreditbelopp om 40 000 kronor, ett årspris på 515 kronor per år, är 19,27%, det vill säga 47 108 kronor. Och därför är det jätteviktigt att man har koll på alla villkoren, vad som gäller, och man betalar hela räkningen i tid. Så avslutningsvis ett stort tack till SAS Eurobonus Mastercard och SEB som gör Rika Tillsammans möjligt, men framförallt ett stort tack till dig som lyssnar och följer oss varje vecka. Välkommen till Rika Tillsammans. Detta är dagens avsnitt.
Era frågor om Jans investeringsresa.
Ja, idag skulle det vara så här frågor och svar. Men jag kom inte förbi första frågan som var så här: beskriv er resa från liksom början till start, er investeringsresa. Så att idag blir det lite insikter från den resan, lite uppgångar, lite nedgångar, lite förhoppningsvis lite så här skaka på huvudet och liksom hur kunde man vara så dum, och lite pinsamhet, och för jag har grävt fram liksom så här artiklar som inte längre finns publicerade och liksom vad jag skrev då 2011. Så att jag skäms lite redan nu, men jag tänker så här, vad fan, vi kör.
Varmt välkommen till Rika Tillsammans-podden som handlar om allt som är roligt med privatekonomi och livet. Varje vecka delar vi med oss av vår livsresa, våra erfarenheter, framgångar och misstag så att du ska kunna göra din ekonomi, ditt sparande och ditt liv lite rikare. Vi som driver denna podden heter Caroline och Jan Holmesson.
Välkommen till avsnitt 352. Och som jag sa i introt så var ju detta en fråga här från Major Jonathan i forumet. Du kan ju läsa vad han skriver.
Jag tycker det är väldigt kul att höra era historier och historiska investeringar ni har gjort samt vad ni har lärt er av dem, positiva som negativa. Det kan vara historier från början av er investmentsresa. Folk ni har mött som har inspirerat er.
Ja, och sen var det The Great på TikTok skrev också en kommentar.
Mm. Jan, kan inte du göra ett avsnitt om din resa från att du började investera fram till idag? Inkludera alla misstag, framgångar, vinster, förluster och hur din resa varit.
Ja, precis.
Nej, och du sa ju också här så här, ja men du har ju varit med på en del av den resan.
Ja, alltså jag ska säga så här, en del av min doktorandlön på 14 900 kronor i månaden gick in i de här investeringarna. Men det är ju ändå du som har varit drivande, så jag vänder mig inte emot att vi har den här titeln på poddavsnittet.
Ja, men precis. Ja. Det är klart att du har varit med en stor del. Men jag tänker så här, jag har liksom, när jag fick de här frågorna så var jag så här, alltså man hade kunnat få detta låta så liksom så, som att man har alltid varit så jävla klok, förlåt att jag svär, men alltså att man varit så klok och rattad och haft koll. Och jag kommer snarare, jag tänker så här.
Och haft en vision.
Och haft vision, och sen gör man alltid historierevision. Så att, alltså så här, vi kommer börja 1996. Alltså det är snart 30 år sedan. Och jag vill bara liksom säga också så här, det kan hända att vi är så här, poliser brukar ju säga att vittnen är så här notoriskt dåliga när man ska minnas något som är långt bak. Och jag ska vara helt ärlig så här, när jag nu förberedde detta avsnitt och tittade tillbaka, så var det vissa saker som jag trodde hände vid vissa tillfällen, men sen när jag började kolla liksom så här, gamla avräkningsnoter och avanser, så var jag så här, fan det hände ju inte där.
Nej, men jag har samma grejer. Du vet där på i mitten på 90-talet när vi tog studenten, och så kommer jag ihåg det som att prinsessan Diana liksom dog i samma veva där, samma dag som jag hade liksom tagit studenten och kommit till hem 8 på morgonen. Ja. Men sen visade det sig att det var inte alls samma år. Liksom. Jag fattar inte hur jag kunnat alla dessa år trott samma år.
Ja, men precis. Ja. Så att jag vill verkligen att detta, alltså så här, man får ta lite detta avsnittet också med en liten liksom så här, lite klackspark, lite roligt. Alltså jag vet inte att det ska, du vet, Jan sa detta är liksom som att det är ett CV som ska vara 100%, utan detta är liksom som jag minns det. Och jag har plockat fram så mycket gamla artiklar, jag har plockat fram gamla dator från Pensionsmyndigheten, så att du kommer följa med på hela premiepensionsresan och massa annat. Och tyvärr så är det liksom en hel del som jag inte har hittat, liksom gamla, liksom, för sajterna finns inte kvar.
Och det var innan jag började. Kan det vara då?
Jo, men så här, om vi då tar det från början. Så här, min pappa dog ju 94 när jag var 13 år gammal. Och då hade han det här TGL, eller typ motsvarat en TGL. Så att,
vad är det för något?
Ja, det är så här tjänstegrupplivförsäkring som de flesta som är på kollektivavtal får. Och precis som då nu så fick då barnen en liten summa. Så att jag och min bror, vi fick typ 100 000 kronor då. Och det hamnade ju sen överförmyndare, så vi fick ju liksom inte röra dem. Utan det var ju pengar som skulle gå till oss. Så där hade jag liksom ett visst startskott där jag kunde använda lite pengar för att investera. Och där då 95-ish, när jag var då 14, vad går man då, kanske 7an? I alla fall i 7an så träffade jag då Bea, som gick då i min parallellklass. Och
som var din flickvän.
Så vi blev ihop där. Och hennes pappa, då, de kom ju från Rumänien. Och han var liksom utbildad ekonom, men hade liksom svårt att få jobb då, så att han försörjde sig eller hade en extra inkomst på aktier. Och liksom vi tyckte väl det var spännande då, och så berättade han för oss vad han gjorde. Så att,
vilka är ni?
För mig och Bea.
Ja.
Liksom, och så jag har skrivit här på en tidslinje, 96-97. Då hade jag en riktigt, riktigt bra aktieportfölj. För att de första aktierna jag köpte, det var ju på hans rekommendation. Och det var ju typ så här Investor, typ SKF, Trelleborg, Handelsbanken, SEB. Alltså du vet så här, stora,
och
fina. Ja, och Bure tror jag också, liksom, och Hennes och Mauritz.
Ja,
men så här, du vet, riktigt bra, fina bolag. Och det var så här, det var inte så mycket bra, men det gick ju bra. Det där gick ju, tjänade ju pengar. Men sen typ 97-98 där började på gymnasiet. Och på gymnasiet, det var ju då IT-bubblan som hade precis inletts då. Man kunde till och med få jobb direkt. Alltså man kunde hoppa av gymnasiet och få jobb. Och det var Jonas Birgersson.
Få jobb på
IT-företag.
Ja, ja. Alltså, om man bara hade lite skills.
Ja, och jag hade liksom, då gjorde jag ju liksom hemsidor och sånt här. Och jag vet, jag hade ett långt bråk med min mamma att jag ville hoppa av. Och jag ville att hon skulle köpa liksom matkasse på nätet. Funkar inte. Men i alla fall, men om vi tar investeringskarriären.
När fick du nu tillgång till dina 100 000?
Nej, men då,
var det
då,
när du var 18?
Nej, man portionerades ut. Så jag fick kanske så 10 000 eller 15 000. Så
hur, det var liksom, hur portionerades de ut?
Nej, men man fick ju inte tillgång till så här, alla pengarna.
För nej, det
så
nej, men var det 10 000 om året?
Nej, eller? Nej. Alltså pengarna stod hos en överförmyndare. Och sen fick man ansöka hos överförmyndare för att få en del av pengarna. Mm. Och skulle man säga då att man skulle ha dem för att spekulera i aktier så fick man ju inte så mycket. För det skulle ju liksom gå till ens liksom någonting. Men sen skulle jag ju fylla 18, så att då fick vi dem i alla fall. Men i alla fall, så att då började jag investera i så här typ Framfab, Icon Media Lab, Sync, eller inte Sync, Sin, nej inte Sin, Sting, Sting Networks. Alltså det var så här massa IT för Ericsson. Ericsson var ju jättestort, Cisco var jättestort. Det också, då fanns det ju något så här, jag tror det var föregångaren till Avanza, de hade något sånt Avanza Mini. Mm. Eller något sånt här som man kunde ha, liksom, kortaget var dyrt och så här, men det gick ju superbra. Och jag minns att vi hade en kille i klassen, Kristoffer, och hans pappa var då också duktig på aktier. Så att han tipsade oss om Ericsson-aktier och Ericsson-optioner. Och det gick ju superbra där i 99. Så vi investerade liksom stora delar av klasskassan som vi hade tjänat för att man skulle göra en sån här resa i trean i då Ericsson-aktier och Ericsson-optioner. Och vi tjänade ju asmycket pengar.
Så jag minns... Vad är det, asmycket pengar?
Nej, men jag minns, jag tror att det gick flera gånger, alltså hundratals procent. Mm. Och jag tror så här, återigen att detta var ju 25 år sedan. Men jag vill minnas att vi åkte på klassresa till Oskarshamnsverket. Det var ju liksom när vi var naturklass. Och vi åkte till Oskarshamnsverket och ingen betalade någonting för klasskassan var så stor. Så att liksom det pengarna räckte till liksom att alla var iväg på den här. Och då naturligtvis då investerade man sina egna pengar på det sättet också. Och sen kom ju liksom kraschen 2000 då man förlorade typ majoriteten. Jag tror Ericsson aldrig riktigt har hämtat sig ens liksom från de nivåerna.
Vad gör Ericsson nu?
Ja, men de gör samma sak som jag då. TV, alltså växlar, mobiltelefonisystem. Då gjorde de ju mobiltelefon också.
Ja, jag har inte sett en Ericsson-telefon på.
Nej, men det slutade de med för fem, alltså massor.
Ja, men du sa så de gör samma som jag. Men... gör de inte.
Ja, ja. Ja bra Karin. Det var viktigt. Jag kände verkligen att det bidrog här till avsnittet. Nej, men och sen började jag plugga i Lund, läste teknisk fysik 2000-2005. Men då hade vi typ inga pengar, så då levde man ju på studiebidraget.
Men var de pengarna, de 100 000?
Alltså det var massa snack om de pengarna.
Ja. Jo, men för att de betydde ju säkert en hel del.
Ja, liksom. Men jag förlorade ju en stor del av det.
Jag förlorade
en stor del. Och det var inte,
det är inget som att jag ska peta i något gammalt sår, okej?
Okay?
Utan jag vill bara veta,
men det var ju så att
det är ju säkert en signifikant händelse för
ja,
mig.
Ja, absolut. Absolut. Ja. Och särskilt eftersom det inte var bara pengar, det var ju pengar efter pappa också, liksom. Mm. Så jag minns att jag, liksom så här, jag hade väl typ 18 000 kronor kvar av de här 100 000 när jag började plugga. Och jag minns att för de 18 000 så köpte jag en cykel för 14 000. Eller något sånt här. För att jag var så här, nej, nu ska jag ha en bra cykel. Det går ändå dåligt med aktier. Så jag hade typ, så jag var på noll typ när vi pluggade. Ja. Och där träffades ju vi sen. Att jag... Bea gick ju skilda vägar när hon började plugga i Danmark till läkare. Och sen så gjorde jag inte så mycket fram till 2005. Då var vi 2006 tror jag att jag tog examen. Började jobba.
Men du jobbade ju vid sidan av och det gjorde jag också.
Ja, men de pengarna åkte vi skidor för och festade. Det var ju inte så mycket att vi investerade.
Och vi gillade det.
Ja, absolut.
Men jag har ju sagt tidigare att jag tyckte att du har haft en inställning till pengar som inte jag hade. För jag hade ju inställning att det är brist på pengar, jag måste alltid spara, man kan släcka sina lampor, bla bla bla.
Ja, ja.
Sen när man bor i sin egen lägenhet så sparar man pengar. Alltså det är ju otroligt lite pengar man sparar på att släcka sina lampor.
Ja,
jag hade
precis.
Ingen koll, men sen så minns jag att du hade en annan inställning till pengar.
Ja.
Att det var liksom något som man kunde tjäna pengar, man kan generera pengar.
Ja, men exakt. Nej, men sen började jag hålla på där 2005-2007 igen. Och då hade jag en riktigt dålig aktieportfölj igen. Alltså det var en massa spekulationsaktier.
Vad var det som fick dig att göra det då? Nej, men att ha spekulationsaktier.
Nej, men alltså så här, som alla andra som köper spekulationsaktier idag, man ville att det skulle hända någonting. Yeah. Det skulle gå upp mycket, eller det skulle, liksom, det skulle inte vara tråkigt. Det skulle hända något när man loggade in då. På, jag tror fortfarande jag hade Avanza minikonto då. Och jag minns också att för att där typ 2004-2005 så kom väl den här boken En aktiespekulants psykologi.
Ja, och den köpte jag till dig.
Den köpte du till mig, ja, för att du tyckte så här att gick börsen bra så mådde jag bra på kvällen, och gick börsen dåligt så mådde jag dåligt på kvällen, och du var lite trött på det där, så var du så här, okej, antingen får du sluta eller så får du skifta.
Exakt.
Skifta förhållningssätt liksom, till det. Så att man kan väl säga så här, mellan 97 och 2000 så det gick riktigt bra, och sen gick det riktigt dåligt, det exploderade. Mellan 2005 och 2007 det gick riktigt bra, och sen gick det riktigt dåligt och det exploderade, med liksom när finanskrisen kom 2007-2008 ish. Och detta är ju innan Rika Tillsammans liksom. Och där påstår jag sen 2008 till 2010, där kom ju lite vår sån här rich dad, poor dad-period.
Ja, kom ihåg, men jag ser tillbaka på det som någonting som var kullkastade jättemycket för oss. Ja. Vi var ute efter en annan sorts liv än bara att gå till jobbet. Och...
Ja, men precis. Det var ju då vi träffade på balansekonomi. Mm. Jag gick liksom ut, kom i kontakt med till exempel Robert Kiyosakis bok Rich Dad Poor Dad, som jag fortfarande idag, 15 år sedan, tycker är fantastiskt bra, den första delen. Så pass bra att vi liksom gav den till vår numera tonåring att läsa den. Men sen så är det ju liksom den första delen av boken som handlar om att tänka pengar jättebra. Den andra delen som handlar om investeringar är lite mindre bra. Som handlar om så här, ja, men köp fastigheter och sälj fastigheter. Och
ja, men han gjorde det på sitt sätt på den tiden.
Ja, liksom. Och idag har han spårat ut och är helt sån liksom Trump-fan. Så att liksom så här, skit i det, liksom gå på boken, den kan vara bra, och sen bör man inte gilla författaren. Men i alla fall, för då hade vi liksom förlorat massa pengar på börsen igen där 2007-2008 när finanskrisen kom. Och var så här, nej, och så Rich Dad och alla de här var bara, börsen är en andrahandsmarknad, det är bara losers som är på börsen och sånt. Så att vi lämnade ju börsen där ett tag och vi skulle bli ekonomiskt fria och vi skulle testa. Det var ju då vi köpte vår lägenhet i Turkiet, kommer du ihåg?
Mm. Som inte var byggd.
Som var på spekulation för att Turkiet skulle med i EU, och då euron var liksom så här, man skulle dessutom tjäna pengar på euron mot kronan. Och sen det exploderade ju där 2008 också efter finanskrisen, så vi blev ju stämda i, så här, fick ju en brev från svenska justitiedepartementet som var så här rekommenderat brev, som är liksom, det är läskigt för rekommenderat brev, det är ännu läskigare för att rekommenderat brev från svenska justitiedepartementet, där det står så här, du ska infinna dig i domstol i Istanbul för att du har blivit stämd liksom. Och jag var så här bara, nej, det gör
det låter
inte.
Ju ganska så allvarligt, men
ja, jag kommer ihåg när vi hade kompisar som var med så här, ja, men ska ni med till liksom så här, vi ska åka på så här charter till Alanya, och jag bara så här, är det i Turkiet de där? Ja, jag bara, nej, jag tror inte det.
Nej, men det var ju ändå, det var ju ganska många investerare från Sverige, lite från Sverige och mycket från Storbritannien.
Ja.
Och sen hade vi väl en representant där, liksom alla vi. Ja.
Men vi gjorde ju massa konstigt, det var ju då vi investerade också så här, vet, kom då därför att så skulle bärga sjunkna skepp utanför Ecuadors kust. Och det var så här fantastisk story, och du vet så här, vi var på ett möte och vi fick känna på så här peruansk guldmynt från 1500-talet. Och, alltså vi gjorde så mycket idiotgrejer i den perioden där. Men så hade vi liksom lyckats förlora alla de pengar som jag lagt liksom så här, det exploderade det också. Och exploderade menar jag inte i en bra mening, utan så här, det exploderade att vi förlorade typ alla pengarna. Dessutom där hade vi ju då utifrån det här rich dad, poor dad-tänket, så kommer du ihåg att vi också dessutom hade lånat pengar på mammas hus. Så att vi du var...
Och till alla er nu som sitter och tänker så här, det hade jag aldrig gjort. Jag hade aldrig gjort som de i Rika Tillsammans. Nej.
Ja, det är bra.
Och det är för att du hade inte samma längtan efter det här livet som vi hade då. I så fall är det det.
Ja, eller bara för att du helt enkelt är smartare än vad vi var. Så att där var det, och då bodde vi också i hyresrätt. För att liksom, vi hade ju inte pengar efter studien för att köpa en bostadsrätt. Och de pengarna vi hade sparat nu, de förlorade vi. Dessutom lånade vi ju 300 000 på min mammas bostad som vi hade typ ända fram till förra året. Då var jag så här, men fan, vi får ju lösa det lånet nu. Så att det var ju dessutom, vi spekulerade ju med pengar vi inte hade. Så att det var ju riktigt dåligt.
Men det var för att vi trodde att det är så man gör liksom, för att bli ekonomiskt fri.
Ja.
Alltså vi trodde på riktigt att det var den vägen.
Ja, 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 precis. Så att det gick ju riktigt dåligt. så att där blev vi väl av med pengarna igen och var till och med så här minus ett tag. Och där då 2011, och nu är vi liksom, nu kommer vi.
När började du skriva riktsamma, så var det 2009?
Ja, det var mellan 2008 och 2011. Alltså det gick väldigt sparslåga. Men 2011 började jag steppa upp det. För att det är nu jag har hittat liksom, jag menar, 150 inlägg på Rika Tillsammans som inte längre finns kvar på Rika Tillsammans. Liksom sedan ett par år tillbaka, för de är så himla liksom pinsam.
Men vad står det i dem då?
Ja, det är det vi ska läsa. Här nu, jag har förberett detta. Så att detta var liksom så här pre-2011 perioden. Så att nu ska ni följa med på mer detalj från 2011 framåt, för då har jag faktiskt hittat dokumentation på det. Men bara liksom disclaimer. Alltså vi har gjort så sjukt mycket dumheter, gör inte som vi. Alltså det är lite så här varning, don't do this at home. Och så här, om det inte framgår, så är det så här att allt sparande innebär en risk. Investeringen kan öka och minska i värde. I värsta fall får man inte tillbaka hela det insatta belopp. Historisk avkastning är inte garanti för framtida avkastning, och allt vi pratar om här nu som vi kommer att prata om framåt, framförallt när vi kommer in på indexfonder som är det vi investerar i idag, då är alltid tidshorisonten 5-10 år. Och det handlar om att vinna på lång sikt, inte på kort. Och också så här kring detta, det här är ingen reklam, vi kommer att prata om olika investeringar vi har gjort. Och det är ingen reklam, ingen har sponsrat detta avsnitt. Allt vi liksom pratar om har vi uppenbarligen ägt eller fortfarande äger idag. Och jag brukar alltid rekommendera avsnitt 99 för att komma igång med solid bas för vad forskningen säger kring sparande. Avsnitt 343 om risk. Och avsnitt 351, förra veckans avsnitt om finansiell rådgivning. Att ta hjälp av en duktig finansiell rådgivare. Och hur du hittar en bra finansiell rådgivare och hur man bedömer det, det går vi igenom i avsnitt 351. Och allt detta finns med på riktsammans.se/risk. Okej, okay, bra. Så, jag vet inte hur vi ska gå in på detta, men detta är liksom så här pinsamt. Men, kommer du ihåg? När vår dotter föddes 2011, då skrev jag ju en artikel som hette Så här ska Freja bli miljonär när hon fyller 18. Och det blev ju himla väsen. Och det var ju ändå även det sen som blev ju till boken Gör ditt barn rikt ett par år senare. Men då har jag då skrivit så här, hur ska detta gå till?
Yeah.
Att Freja ska bli miljonär. Och detta är alltså en artikel från typ, ja, någonstans februari 2011, som inte längre finns. Jag kommer aldrig lägga upp den igen, men nu ska ni få, liksom, ska jag läsa eller?
Läs du det.
Ja, okej. Okay. Så det skulle vara ett par olika ingredienser. Detta var ingrediens nummer ett. Ett fondsparande i breda fonder. 770 kronor per månad ska investeras i en eller flera bra fonder. Idag köpte jag globalfonden Skagen Global, som jag anser var en av de bästa globalfonderna i förhållande till avgift, risk och avkastning. Eventuellt kan det kompletteras med en BRIC eller en Kinafond. Antagandet och målet för denna ingrediens är snittavkastning per år 12%, kapitalförsäkringsskatt 1%, nytt kapital 9300 per år, fondavgift 1%. Alltså jag tyckte alltså att fondavgift på 1% tyckte jag då var bra. Tittar vi historiskt har dessa värden varit fullt rimliga för den senaste 10-årsperioden. Skagen Global har avkastat 11,4% de senaste åren. Så jag bara tar så här, historisk avkastning, den kommer göra exakt samma sak framgent. Och det gör att jag räknar med att den ska prestera i paritet med de kommande 20 åren. Potentiella fondkandidater är Avanza Zero, Spiltan Aktiefond, Brummer Multistrategi, Brummer Lynx, Coeli Spectrum. Jag kan säga att mycket av detta hade jag inte tagit i med tång. Och jag tycker ändå så här, fan vad skönt att jag ändå har liksom ett antagande om snittavkastning på 11,4 eller 12%. När jag liksom idag, 15 år senare eller 13 år senare, vet så här, du vet, studier visar så här, ja, kan du räkna med 4-5% real avkastning framgent, så tar man i. Och här var jag så här, men jag kör dubbelt så mycket.
Ja.
Vad tänker du?
Nej, men en sak som slår mig kring hela den här aktie- och investeringsbranschen, det är ju att det är lite som macho på något vis.
Vänta bara.
Det är, jo, men detta har jag tänkt tidigare, men jag har känt så att det finns inget mening med mig, för mig att säga det.
Ja, men det är klart,
men det
att det
är något macho med det, och det är något som inte är särskilt macho med att inte vara intresserad av den här typen av aktier. Det är lite som mässigt.
Liksom. Ja, men lyssna nu kommer ingrediens två. It's getting better.
Mm.
Aktieportfölj med enskilda aktier. Den andra ingrediensen i strategin för Freas portfölj är några kvalitativa aktier. Eftersom beloppen bara är 775 kronor per månad gäller det här att vara försiktig, eftersom kortaget lätt kan äta upp allt om man har en dålig depå. Till exempel, detta var ju innan ISK. Mm. Alltså vi får ju tänka, så en kapitalförsäkringsdepå som vi tecknade tar man 99 kronor per kortage, alltså per affär. Så att, alltså, vi är också bortskämda idag med typ inget kortage och det är gratis upp till 50 000. Det var det inte 2011. Vilket skulle äta upp nästan 12% av kapitalet innan man är i marknaden. Det gjorde att jag idag tecknar Avanza Mini-depå till Freja också. Kortaget är 9 kronor per affär. Ja, men jag fattade ändå, började fatta avgifter. Det var ändå så här, okay, jag får ge mig själv en knapp på axeln. Men här. Detta medför dock att aktierna beskattas med kapitalvinst på 30% istället för kapitalförsäkringens 1%. Men med tanke på att kortaget skulle urholka värdetillväxten får det anses vara en avvägning till det bättre. Ja, men då, rimligt. Antagande och mål för aktieportföljen. Håll i dig nu. Snittavkastning per år 14%. Direktavkastning 2,5%. 30% kapitalskatt vid uttag. Så det var min antagande. Så jag antog 14% avkastning per år. För att det tyckte jag liksom att ja, men det var rimligt. För att lyssna här. Den historiska avkastningen för till exempel OMX30 de senaste 15 åren har legat kring 15%. Och historiskt över 100 på 9%. Här har jag ett ganska aggressivt mål. Men jag tror att det är görbart. Nämligen, för jag tänker att man ska satsa på kvalitetsbolag i form av investmentbolag som historiskt har haft en högre snittavkastning än börsen i snitt. Ja, så jag ska slå börsen där. Liksom.
Ja, men du tänkte att det gick. Ja. Och narrativet är fortfarande där, ja, att man kan.
Ja, precis. Här. En annan fördel är att därmed få en bra riskspridning samtidigt som mina pengar förvaltas på samma sätt som de rikaste personerna i Sverige och i världen. Kandidater till denna del av portföljen är i dagsläget Ratos, snittavkastning de senaste 10 åren 24% per år. Berkshire Hathaway, snittavkastning på 40 år 21% per år. Hennes & Mauritz, snittavkastning 30% per år de senaste 30 åren. Lundbergsföretagen, 15% avkastning i snitt. Öresund, snittavkastning 15%. Med tanke på ovanstående avkastning tycker jag att det borde vara rimligt att nå 14% som mål över den kommande 18-årsperioden.
Du tyckte säkert också det var att det var liksom vad heter det? Att du inte tog i.
Att det inte var aggressivt
utan att du var
försiktig.
Försiktigt optimistisk.
Ja.
Men vad tänker du själv när du läser detta?
Alltså jag garvar ju för att det är lite skämmigt.
Jo, men om du tar bort den värderingen. Om du tar bort värderingen att det är skämmigt eller dåligt eller idiotiskt liksom.
Så är det så här, så skulle jag kunna läsa detta i forumet idag.
Du skulle kunna läsa detta att någon har skrivit det i forumet idag.
Ja. Ja. Mm. Alltså där är ju sen, bara för någon dag sen kom det så här. Ja, men Jan, varför har du inte bara Investor? Alltså, för mig är det så här, du vet, jag går många gånger inte in i de diskussionerna. För mig blir det så här. Varför har du inte bara Ratos? Det var ju så det hette för 13 år sedan. Och vad kommer det heta om 13 år? Hur vet jag att Investor kommer att göra? För att vi kommer att prata om vilken resa Ratos gjorde. Vi kommer att utvärdera några av de här aktierna sen.
Mm.
Och det visar ju sig att jag var ju helt ute och reste här.
Jo, men du pratade också om de här olika historiska avkastningarna de har gjort.
Ja.
Och det är fint, det är många som känner att historiskt det betyder framtid också.
Ja, men
men alltså, du har ju gått så 100 år tillbaka på OMX 30, eller?
Ja, ja.
Historiskt över 100 år på cirka 9% per år.
Ja, men jag har inte räknat på 9%, jag har räknat på 14.
Jo.
Så, jag visste om index, men jag var så här, fuck it, jag kommer göra typ dubbelt så mycket mot index. Mm. Alltså jag kan ändå älska den här ungdomliga naiviteten där, som, eller ungdomliga, jag var ju typ 20-ish, typ närmast 30. Siffrorna är lite inaktuella, men resonemangen är det ju många som för fortfarande. Och det är väl liksom detta också, i förra avsnittet så pratade vi så här, det tar tid att bli en bra investerare, för man behöver liksom gå på några av de här nitarna. Så att du vet, när folk säger så här, men varför har du inte investmentbolag? Så är det så här, nej, det handlar inte om att jag inte känner till investmentbolag. Det var för att jag var där och härjade redan för liksom 15 år sedan. Så, och det roliga i det här hybriset här 2011, Då startade jag faktiskt en aktiesparklubb också. Så vi var ju några stycken som skulle göra detta tillsammans.
Jag minns detta.
Du bara smilar.
Jag minns också varför ni upplöste den.
Nej, men vänta, säg ingenting.
Jag säger ingenting, jag bara minns varför ni upplöste den.
Och det var ju här jag också började skriva ganska ofta, för nu hade jag ju något att skriva på riktigt tillsammans. Så då, detta är från den 17 februari 2011. Detta är alltså någonting som vi skrev på. Och jag bara läser det rakt upp och ner, så får vi garva sen. En kommentar som hyfsat beskriver vår marknadssyn i aktieklubben för närvarande. Idag gjorde börsen ännu en omotiverad störtdykning och var ner och testade 1100-nivån som lägst, men stängde över 1110. Jag vet att det finns en del tekniska analytiker som menar att nu är det fritt fram ner till 1080. Det är dock viktigt att ha perspektiv på saker och ting. Svenska börsen lever inte i ett vakuum, för varje dag som vi faller betydligt mer än andra jämförbara börser minskar sannolikheten för att fallet ska fortsätta på fundamentala grunder. Stockholm blir helt enkelt billigare och billigare relativa termer med de flesta andra börser. Dagens viktigaste statistik var Philadelphia Fed, som var, till exempel var skyhögt över förväntningarna, högsta nivån på 7 år, och ännu ett viktigt tecken på att den amerikanska ekonomin håller på att återhämta sig. Övrig statistik var ungefär som förväntat eller inom felmarginalen. De 500 extra ABB-aktierna jag köpte igår för 151,80 sålde jag idag för 154,10, vilket gav en nettovinst på 1000 kronor. För att minska expon mot bull sålde jag av de 400 stycken som jag köpte på 275,30 nära dagshögsta på 274,40, vilket tyvärr resulterade i nettoförlust på 2000 kronor. Men då ingår en sättning på de 400 sista. Främsta tanken bakom detta är att tro att vi kommer göra nya tester neråt. Vidare har USA gått väldigt bra de sista veckorna. Det är upplagt för vinsthemtagningar. Kanske innan stängning, med tanke på att deras börser stängde på måndag. Så ni ska sätta Karus mina.
Ja, det låter som du tar dina tankar på väldigt stort allvar. Man gör det ibland ju. De vill gärna låta lite så ekonomijournalistisk. Eller hur?
Ja, men alltså du vet,
men alltså det är du som har skrivit detta.
Ja, det är klart det.
Och jag värderar inte det liksom.
Ja, om du skulle värdera det lite.
Om jag skulle värdera det, så skulle jag nog tänka så att du tycker att du har koll på läget.
Japp.
Och du är i paritet med en ekonomijournalist som skriver liksom någonting på Bloomberg.
Ja, men fast det skulle jag säga att det är jag.
Bloomberg.
Ja, exakt. Men det skulle jag absolut säga att jag är. Men jag är lika ute och reser som en ekonomijournalist.
Exakt.
Liksom, ute i det där. Men detta är också så här, du vet, att ja, men detta var ju jag kallar detta i min tidslinje som jag hade i början. Detta kallar jag för min teknisk analysperiod och min fundamental- och makroperiod.
Mm. Du vet, men kommer du ihåg vad du tänkte under den perioden?
Ja, men jag tänkte just, det står ju här ju.
Ja, alltså, det står, men jag tittade, det är också samtidigt så, vad läser jag mellan raderna?
Ja, men så här, att jag tittade på liksom makros, bara amerikanska Fed släpper nyckeltalen in och förväntning. jag gjorde liksom, jobbade med så här kanaler. Alltså vi kan fortsätta.
Du tänkte nog inte att det är mer komplext än så här?
Nej, nej. Alltså nej. Jag fortsätter här. Mm. I slutet av dagen gick jag in i Doro på nytt då jag tyckte att marknaden överreagerade på nedanstående nyhet. Så sent som i måndags var Doro uppe och vände på 35,50 och nu kom jag in på 31,80. Liksom. Sen gjorde jag dagen efter gjorde jag en teknisk trade på Gunnebo. Då skriver jag så här, idag gjorde jag en även teknisk trade på Gunnebo då den slutade utanför sitt intervall på ett slutkurs på 46 kronor. Det gjorde att jag i natt la en följande order som var för traden på Gunnebo på kort sikt, 3-8 dagar för båda liksom kort och lång sikt signalera köp. Villkoret att gå in på traden är att den vänder vid öppning och visar styrka och trend inåt mot kanalen. Stopplossarna är satta enligt följande. Det ger ett risk-reward-förhållande på över 1-2,5 som får anses vara bra och lämpligt att satsa på. Just nu ligger vi inne i marknaden men jag hade otur med split. Ja, det är såklart. Jag har otur när det går dåligt. Alltså det är så jävla pinsamt. Nedan kan du se hur det ser ut när vi gick in i affären. Båda trendar uppåt. Här har vi en stängning utanför intervallet och vi säljer av på en jämviktspendling upp till mitten av Bollinger-bandet. Alltså för helvete. Vad, Caroline?
Nej, men jag vet. Vad tänker du själv?
Alltså jag vet.
Alltså det är otroligt mycket sånt här ekonomiling och jag fattar inte hälften. Och så känner jag också så hur jag zonar ut.
Jaja.
Att jag känner att jag blir bara trött. Liksom på, alltså, så här tänker jag. Jag fattar inte att du orkar. Så jävla utmattande. Och förmodligen ville jag hänga med dig så höll du på med detta.
Ja.
Ja.
För dig som bara lyssnar så skakade Caroline precis
på huvudet.
Ja, nu
skakar på huvudet. Och det har ni säkert andra också gjort. Lite grann kanske.
Ja, ja.
Nej, men jag, skämt åsido, jag har empati med dig liksom, ja. Kring det här. Det är ju ändå en del av din resa. Du hade ju inte varit där du är om du inte hade hållit på så nej. Här. Liksom.
Och det är väl kanske en av de insikter vi ska komma till slutet. Att jag tror, alltså så här, det är ju därför när jag ser detta idag så kan jag bara, åh, how cute. Och sen kan jag liksom, behöver jag inte känna någon FOMO eller så här. Jag är så här, been there, done that. Jag har också läst böckerna, jag har också gjort det där. Jag har också gått de här utbildningarna. Alltså så här, så att jag känner så att ja, jag kände detta. Att jag har gjort detta ger ju mig idag trygghet att inte behöva göra det.
Ja.
Så kan vi säga. Mm. Men liksom så här, vi hade idag den här aktieklubben och här i vissa perioder vi slog ju index med 6%. Och det gick ju jättebra och folk var ju intresserade av den här aktiesparklubben och ja, men livet var ju toppen.
Och ni var ju ett par män. Det var ingen tjej som,
nej, det var det inte.
Som ville vara med eller blev inbjuden, eller hur var det?
Ja, inbjuden blev, men det var ju ingen som var intresserad.
Okay, det var ingen,
liksom. Ja, så jag har plockat fram några gamla grafer. Men sen där, detta, sen liksom så här 2012 så började det ju hända liksom så här jobbiga saker. För att 2012 gick ju liksom index förbi oss. Vår utveckling i aktieklubben. Så att liksom från då 2012 och framåt så insåg jag ju så här, men vad fan, vi slår ju inte ens OMX30. Så vi tittar inte ens på en global fond eller hela Stockholmsbörsen som man ska titta. Vi tittade bara så vi jämförde oss med OMX30, de 30 största bolagen. Så 14 januari 2013 så har jag hittat ett mejl som jag skriver då till de andra.
Ja.
Ett par dagar innan detta så skriver jag till de andra i aktiesparklubben så här, grabbar, tror vi på vår egen strategi? Och sen 2013, 14 januari, då skriver jag följande mail. Så detta har jag liksom hittat, och detta är så typ en årsrapport för hur det har gått i aktiesparklubben 2012.
Ja.
Ja. Så, du får läsa här.
Ja. Inför 2012 fanns det många finansiella orosmoln på himlen med fokus på Europa och USA. Dessa har kommit och gått under nästan hela året, varpå vi har fortsatt med vår försiktiga strategi med en stor andel av kapitalet i likvida medel och hedgefonder. Som mest har vi nästan haft halva portföljen utanför aktiemarknaden.
Ja, Okej, du får fortsätta läsa.
När det såg som sämst ut i början på juni stod OMX30-index på minus 6%. Sista halvan av året gick börsen oväntat bra och stängde på cirka plus 12%. Flera analytiker har konstaterat att en stor del av uppgången berodde på att en hel del kapital flödade till börsen trots att de stora utmaningarna eftersom de traditionella alternativen, det vill säga räntemarknad, hedgefonder med flera, var ännu sämre. Vårt portföljsfacit för 2012 på cirka plus 1% var tyvärr inte i närheten av denna siffra, vilket huvudsakligen beror på tre olika faktorer.
Ja, så jag tycker det är skönt här. Vi jämförs med ett kastindex. Vi liksom skyller, liksom vi står utanför marknaden, vilket också är så här. Mer pengar har förlorats, vi står liksom i väntan på börskraschen än i själva börskraschen. Liksom vi har alternativen, och detta var också så här period man måste komma ihåg att i början av 20, då var ju hedgefonder var ju jättestort. För det var ju många av de här hedgefonderna som hade klarat sig i finanskrisen. Så de levde ju på så här, du ska investera i hedgefonder. Mm. Medan hedgefonder har ju liksom typ nästan inget existensberättigande idag. Vi får fortsätta, jag tycker detta är bra.
Mm. 1. Eftersom vi har haft en stor del av vårt kapital utanför aktiemarknaden har dessa pengar inte kunnat ta del av denna marknadsuppgång. Som mest har vi haft över 50% likviditet. 2. Hedgefondsbranschen hade ett ovanligt dåligt år under 2012. De hade märkbart svårt att navigera på finansmarknaderna och parera för de tvära kast som skedde under året. Vår största hedgefond Lynx, cirka 14% av portföljen, gick ner 5% under 2012, medan de andra, Coeli Spectrum, cirka 13%, gick bara upp 2%. Ja.
Så det är också så här, det är så roligt, vet så här. Sen har Lynx, nu vet jag något bra jag hade, något, så, du vet, så nu dök den upp i forumet igen, och du vet, när jag såg Lynx, fan, har inte du dött än? Liksom att du vet, så här, återuppstod från det döda. Liksom. Och då ser man det som du brukar ibland säga, så att mode går
i cykler.
Mm. Exakt samma sak händer här, liksom att det ska vara en sån ny generation som ska upptäcka de här sakerna. Mm. Ja.
Tillsammans utgjorde de drygt en fjärdedel av vår portfölj och deras aggregerade bidrag var negativt, vilket är mycket ovanligt för hedgefonder under ett år när börserna som helhet presterat bra. Detta trots att båda fonderna är fyra stjärnor på Morningstar och anses generellt ha varit bland de bästa hedgefonderna på marknaden.
Okay, och det är också så här, misstag, du är så här, kolla på historisk avkastning, kolla på Morningstar-stjärnor som vi liksom vet
och
idag.
Och ta det som garant för att det ska gå bra.
Mm. Alltså, så att det är så här, varenda misstag i boken. Mm. Ja.
3. Några av våra långsiktiga aktieinnehav hade en tuff utveckling 2012.
Ja, så kan jag läsa, och jag behöver inte läsa allt, men så här, oljebolaget Alliance Oil föll 37% under året, huvudsakligen på grund av problem på deras största oljefält. Anledningen till att vi inte har sålt bolaget är att det är extremt lågt värderat nu med P-tal under 5. Ja. Mm. Nätmäklaren Avanza tappade 20%, bla bla bla. Och sen här, investmentbolaget Ratus tappade 23%. De sista 10 åren har det varit det bästa investmentbolaget, apropå alla som pratar om Investor idag 2024, under Arne Karlssons ledning. När han meddelade att han skulle sluta föll bolaget 25% utan någon specifik bolagsspecifik anledning. I efterhand kan man tolka det som att marknaden tog tillbaka den premie som de tidigare hade gett bolaget baserat på hans fina historik. Något märkligt kan man tycka eftersom han fortsätter vara en aktiv styrelseordförande. Vi anser fortfarande att Ratos har en bra affärsmodell och väldigt lite fundamenta stödjer nedgången. Ja, vi kan titta här på en graf hur Ratos har gått ut. Så att jag har ju liksom lyckats köpa Ratos på typ 136 kronor aktien. En kurs som den liksom inte har varit i närheten av sedan dess. Och det har ju bara liksom, den har ju underpresterat massivt mot index.
Mm.
Så att liksom så här, total fel ute.
Men kan du säga varför du gjorde det? Alltså du var ju...
Det fanns ju böcker om Ratos. Där fanns ju den här liksom bygg din egen pengamaskin.
Mm.
Där Ratos var en jättestor grej för att den hade gått bra. Och investmentbolag var liksom det nya heta liksom. Bra. Så, och nu kommer detta roliga här. Så ska du läsa här det sista. Detta är fortfarande samma mejl alltså, som har gått ut. Då.
Det är samma mejl till
till de som var med i aktieklubben. Mm.
Under början av 2013 kommer vi drastiskt att minska vårt hedgefondsinnehav och istället skaffa billiga börshandlade indexfonder, främst från Vanguard. Vanliga aktiefonder har ofta en årlig avgift på runt 1,5%. Vanguards ligger på 0,05-0,2%.
Mm.
Detta byte beror dels på att hedgefonderna har gått ovanligt dåligt på sistone och dels på att 2012 tydligt visade baksidan av att ha ett litet urval med rena aktier. Eftersom vi i regel har mindre än 10 olika aktier är vår riskspridning väldigt begränsad. Om 3 stycken går dåligt blir det mycket svårt för resterande att kompensera. Genom att lägga upp till hälften av vår aktiekapitalsandel i billiga indexfonder får vår portfölj större motståndskraft mot enskilda besvikelser. Vi har skrivit en ganska lång artikel om Vanguard på Rika Tillsammans som du finner här. Vanguardfonder som inte slår index men som slår 9 av 10 fonder heter den.
Mm.
Oj, oj, oj. Var kom den ifrån?
Vadå?
Ja, men var kom det ifrån att indexfonder... Vet du, du pratar om att de har mycket lägre
avgift. Ja.
Och sen den här då, den här artikeln som du har skrivit, Vanguardfonder som inte slår index men slår 9 av 10 fonder.
Ja, men det var ju där jag började liksom börja fatta här kring liksom index. Nu har jag sett att jag skrivit 14 januari 2023, det var ju såklart inte 2023, det var 2013.
Jag har skrivit 2013 var det.
2013. Mm. Så att det här är väl liksom egentligen första gången liksom så här, vi inser att vi slår inte index. Det verkar inte funka liksom allt det där. Så att här börjar väl någonstans liksom övergången runt 2011, 2012, 2013. Övergången till att liksom börja luta mot indexfonder. Och där, här var väl också så här slutet av din doktorandtjänst. Var den så typ 2011?
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number 1 in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
2011 disputerade jag.
Ja, för att jag hittade också att, vi kommer titta på det sen, men när köpte vi första indexfonden? Ja, men det var typ 2011, hittade jag för den, liksom den första avräkningsnotan. Mm. Men så att här var ju liksom en del av resan. Sen ett annat sätt att illustrera den här resan, det är då min premiepensionsresa. Ja. Och för att det är så här, orange kuvert kom häromdagen. Så jag loggade in på Pensionsmyndighetens hemsida. Och det är så fint för att där kan man ju få all data från att man har fått pension. Alltså så att jag kunde gå tillbaka till 2004 när jag får min första pensionsinbetalning. Så ska vi få se mina fondval här också. Så det tänker jag att vi ska titta på. Men först så tänker jag bara ta så här en minut reklam för Patreon. Att liksom säga ett stort tack till dig som sponsrar oss på Patreon, som stödjer oss varje månad så att vi kan göra den här typen av avsnitt och liksom visa att nej, vi har inte varit rattade. Jag har gjort varenda misstag i boken. Och sen hoppas jag också att du som är på Patreon eller överväger att sponsra sig, att det är inte bara välgörenhet, utan vi har massa event, vi har nästan ett event, två event i månaden digitalt, allt från att vi har haft så här en IT-företagare som var med och ställde massa frågor kring att utveckla sitt bolag. Vi ska gå igenom en sån här analysera en privatekonomi. Vi har pratat om försäkraft, tema kring försäkringar, vi har haft tema kring så här lilla stegets kraft. Alltså massa så här sidogrejer som är så här exklusivt innehåll. Man slipper reklam i avsnitten lite, så att jag hoppas att det inte bara är att man känner att man stödjer. Men vi uppskattar det jättemycket att vi inte behöver göra sån här liksom, att vi behöver inte ha en stor aktör, fondbolag i liksom i ryggen som äger oss eller som sponsrar, eller ni måste prata om de här grejerna, utan vi kan prata, ja men om så här, skratta lite åt sånt här som vi har gjort. Så att, stort tack till dig som stödjer oss via Patreon. Så låt oss hoppa. Så premiepensionsrätt här 2022. Så 2004 så gör jag liksom mitt första köp i premiepensionssystemet. Du ser skeptisk ut.
Nej, jag tittar bara.
Så du kan läsa vad jag köpte för fond idag. Premiesparfonden.
Premiesparfonden.
Ja, så den hade jag 2004. Hade den även då 2005. Hade den även 2006. Och premiesparfonden, det är ju det som sen blev AP7. Så det var okay. Ju liksom, så det var ju förvalsat.
Men var det du som köpte den eller du bara fick den?
Nej, jag bara fick den. Det var inte så mycket pengar, jag visste nog inte om det, etc. Så jag var passiv, lat, passiv och engagerad. Du är intresserad, då fick jag den. Det hade den även för pensionsrätterna 2005, och då ska man alltid tänka att det är ett år efter, så pensionsrätter för 2005 får man 2006, så 2006 så köptes det liksom premiesparfond. Här någonstans 2006 då, eller 2007 är vi inne på nu, så det är under året. Caroline bara himlar med ögonen.
Berätta, ja, vad är det som du visar upp här på sliden? Det är så.
Jag läser högt.
East Capital Eastern Europe, Gustavia Balkan, East Capital Russian, Skagen Global, Credit Suisse Equity Fund, Latin America. Har du liksom gått all in på så tillväxtmarknad eller typ knappt tillväxtmarknad?
Östeuropa. Gustavia Balkan skulle väl säkert gå jättebra då.
Ja, men alltså grejen är den, Jan. Alltså, jag kan sitta här och skratta. Jag har också liksom haft Indian Equity och sånt där.
Yeah.
Alltså jag har också varit och trott att liksom, nej men det här är väl där som det kommer hända saker.
Yeah, yeah.
Framgent. Och så har man liksom med precision egentligen valt där som det kommer gå åt helvete.
Jag ska ju fortsätta.
Som en målsökande robot liksom.
Ja, till bajs. Ska du säga sen att det blir bättre? Detta är då 2008.
Ja. Absolut. Carnegie Afrika-fond. BlackRock Sustainable Energy. Vad fanns i den?
Jag vet inte.
East Capital Russian, Ålandsbanken China Growth, Simplicity Indian.
Ja. Okej, okay, ska vi gå till 2009? Nej, men då var det
detta
samma.
Detta gjorde du bara i din egen, väl?
Jag vet inte, vi kan ta fram din. Så
nej,
kan
vi
kolla.
Gör inte det. Jag orkar inte, jag vill inte. Nu har vi bara AP7-sofa i alla fall. Men då hade du...
Ja, 2010 fick jag då feeling igen. Då bytte jag.
BlackRock, World Gold, Skagen, Kontiki. Ja, men den kommer jag ihåg att den älskade folk.
Ja.
Ja. Lannebo Småbolag, First State Global Resources Fund, DNB Teknologi.
Ja. Så detta var också så här, det är så roligt, för det är så här, du vet, direkt av att krasch, jag var köp på bandag, det är så mycket bra i kraschen som var guld, men man köper det två år efter. Okej, okay, sen
2010 här då.
Ja, nu är vi på, vi är på 2011 nu, men det är pensionsrätterna för 2010.
Swedbank Robur Technology.
Ja, så här, Swedbank Robur Ny Teknik typ.
Nordea Småbolagsfond Norden.
Ja.
Fundita European Small Cap Placeringsfond B.
Ja.
Evli Corporate Bond.
Jag vill säga, varför fick jag räntefonder helt plötsligt där? Ja.
Ja, men du hade väl sett dem?
Ja, det.
Seligson och Company Global Top 25 Brands A.
Ja, ja. Det var säkert som fond som hade gått jättebra i året innan. Ja.
Ja.
Sen körde vi något byte här.
Oh.
Ja.
Franklin India Fund A. Amundi Funds Latin America. Den minns jag också faktiskt.
Ja.
Baring Hong Kong China A. Baring Bank.
Ja. Vad gick det där?
Oh my god, kommer du ihåg vad som hände med den? Det var en person som bara sänkte den.
Ja, 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 exakt.
Spiltan Aktiefond Stabil, Skagen Global E.
Ja. Mm. Det börjar komma lite global fond här sen.
Mm. För 2014 är det Franklin India Fund A, BlackRock World Gold A2, Avanza Zero, Spiltan Räntefond Sverige, Folksam Aktiefond Asien.
Ja. Alltså så här, du vet så här, vad fan, alltså så här, detta var alltså 2014, då var jag 33 år gammal, har 35 år kvar i pension, men det är en jättebra idé att sätta in Spiltan Räntefond Sverige. Alltså det är så här, alltså, man hade velat ta fram sig, så här, sitt 30-åriga jag, bara så här, bara ge en örfil, bara så, vad fan håller du på med? Ja, ja. Sen var det typ ja, samma. Ja, sen 2015 här. Ja.
Mm. Danske Invest SICAV Global Index.
Ja.
Länsförsäkringar Fastighetsfond A, BlackRock World Gold A2, ja. AP7 Aktiefond, ja. Spiltan Räntefond Sverige.
Ja. Nu börjar det här runt 20, liksom där, 2013, 2014, 2015 så börjar ju de här liksom indexfonderna göra mer.
Men när var det som du började engagera ett sånt här premiepensionsföretag som skulle välja liksom på ja, typ som månadsbasis?
Ja, men det var, jag tror att det var när vi hade den där Sigban, eller inte Sigban, vad fan hette de?
Seligson
mm. Global Top 25 Brands. Det var definitivt en sån. Mm. Alltså, hade jag valt.
För ja. 2017...
Ja, precis. 2016. Det är så. Nu börjar det bli liksom så här 80% AP7, 10% spiltad räntefond och 10% guld.
Yep.
Ja. Och sen så får jag för mig 2018, får jag för mig att lägga in hedgefond av någon anledning jämte. Men det är fortfarande, nu börjar det liksom vara mer än 50% AP7. Och sen 2018, 2019, ja men då går jag över helt hållet till AP7 sofa. Mm. Liksom, och sen från 2000, där har det inte hänt någonting. Nu är det AP7, liksom sofa. Så att jag har liksom äntligen fått använda min Midwit-theme.
Okej, okay, vad är Midwit nu då?
Midwit-meme. Ja, men det är den här, man gör, för dig som bara lyssnar, så är det som en sån här normalfördelningskurva på IQ. Där man börjar på 55 längst till vänster, så är det jättefå som har 55 IQ. Och sen så slutar den på 145, där det är jättefå som är liksom supersmarta. Och så är liksom den stora pucken i mitten.
Yeah.
Och så är liksom, har jag skrivit så här, längst ut till vänster, man är lite osmart, man väljer AP7 sofa.
Och sen, man är liksom, man är kanske lite, inte osmart, men man är inte så intresserad.
Man har inte koll på läget, nej, man är inte så intresserad. Man är så här, jag är lite clueless, jag väljer AP7 sofa. Jag inte ens väljer, jag får AP7 sofa för att jag är så här. Och sen liksom så här, över liksom där, när man är på andra sidan så väljer man också AP7 sofa. Så jag känner liksom så här att jag har gjort hela varvet runt. Och jag hade den här perioden i mitten, där det så här, alltså man får googla där Midwit Theme och kolla i artikeln. Men då har jag skrivit så här, nej, du måste följa marknaden, göra egna aktiva val. Alla fattar ju att man ska ha exponering mot olika länder, riskfaktorer, branschfonder, nischfonder. Jag har slagit till index med tusentals procent genom att byta fonder. Och hade bara Pensionsmyndigheten tillåtit snabbare byten och fler än 5 fonder så hade det varit ännu mer.
Vad är det för någon person som är ritad där i mitten? Är det någon
Ja, men det är så här, det är internetkultur. Det är så här, du vet, den här som bara, kan mycket bättre. Jag är mycket smartare.
Som är liksom halvrakad på huvudet.
Ja, och är liksom så här Twitterkrigaren. Ja. Nej, men jag skojar lite med det. Det är ju lite så man hör det, du vet, så här. Ja, men jag har slagit AP7 sofa. Man ska byta fonder eller liksom man ska ha den här tjänsten, du vet, om du bara följer mig så kommer det gå jättebra i din premiepension. Och det hade vi bara för någon vecka sedan, att det var så här, PPM-granskaren hade gjort någon sån utvärdering av 10 sådana här tjänster. Ingen av dem hade slagit AP7.
Mm.
AP7 sofa liksom. Så att jag är liksom så här, jag är tillbaka där jag började. Och man får ändå säga så här, trots mina fuck-ups där i 15 så har det väl ändå gått 10% i snitt sedan dess.
Liksom ja, jag tänkte fråga så hur mycket tror du har förlorat? Alltså, men det kanske inte är meningsfullt att titta på överhuvudtaget.
Man hade väl säkert kunnat räkna ut det, jag har inte gjort det. Men Nej. Jag är liksom så här, om börsen gör sina 7% i snitt och man räknar 5% realt, så allt över 7% tycker jag är godkänt. Så att man får ju liksom ändå, jag är väl liksom tacksam för att jag 42 år gammal har insett alla de här grejerna. Att jag har varit där och bytt och jag har varit i liksom Balkanfonden och jag har varit i Guldfonden och jag har varit i hedgefonderna. Och
Latin America. Indian Equity.
Ja.
Jag också fattar.
Jag vet.
Men då när jag hade valt Indian Equity på min Swedbank, kommer jag ihåg, så gick den upp så 22% något år. Mm. Och så var du helt så wow! Och sådär. Och jag var väl bara så, jag var clueless, men jag tänkte så, shit vad bra. Men nu när vi pratar om våra barns, den här månaden sagt, hon väljer ju själv vårt barn vad hon vill ha liksom i sin portfölj. Mm. Och där ligger det ju också så enskilda aktier, sådana stora som
alltså, ja, men, så här, alltså så här, du vet
Alphabeta du vet, och Disney och sånt där, och så vet jag så, ja det har gått bra för det, men jag känner inte så att jag ravar kring det, alltså, för jag tänker så
du vet vad de kallar henne för i Rikets sammanschatten.
Nej.
Aktieprinsessan.
Ja, jag förstår det, men jag känner bara så att
vänta.
Jag kan inte relatera till att det är något superduperbra, att det har gått upp där, utan det är bara för att hon ska lära sig så hur man köper och säljer aktier, eller varför aktier finns, eller vad det är för någonting.
Absolut, liksom. Och många av de samtalen har vi, och det är därför vi gör det. Men sen har ju på sätt och vis, jag hoppas ändå jag kunnat kompensera för det, för att hon har ju fått ekonomiskt den bästa starten. Alltså hon valde 6 av 7 av de bästa aktierna. Alltså i min värld är det så här, hur är det ens möjligt att unga...
Men lyssna på dig själv, Jan.
Ja, men du vet så här, men det är rent tur.
Ja, men det är för hon är exponerad för de företagen, vilket alla andra också är, som också köper dem, antar jag.
Nej, det är det inte, utan det är så här ren flyt. Men liksom så här, jag har ju liksom ändå, liksom, så här, för det värsta som kan hända är ju det som händer, så att det går superbra. Alltså det som hände mig där, Ericsson etc. Och sen tror man ju att det beror på skicklighet, när det egentligen bara beror på tur. Mm. Så att där tycker jag ändå så att jag lyckas neutralisera det där, att en stor del, alltså majoriteten är ändå i liksom en global fond. Sen har vi till och med valt en global fond som heter då Storebrand All Countries liksom Global, så att hon fattar liksom på namnet, detta är All Countries Global. Så att jag tycker ändå så att det är hanterbart. Men
hör du vad du liksom säger när du säger att hon kallas aktieprinsessan, och hur kan man välja de 6 av de 7 bästa aktierna? Vi är tillbaka där igen liksom, på något vis. Någon liten undangömd del av hjärnan är så här, kolla
här. Ja, men absolut, men det är för att jag är ju så sjukt fascinerad liksom av det där. Men jag tänker att vi går vidare liksom här, för att jag tänker så att vi hade ju den här, vad?
Ja, vi går vidare.
Ja, men vi är överens.
Ja, vi är överens.
Det
vad du... Vi är överens. Du är fascinerad, jag är helt ofascinerad.
Ja, men det är väl därför vi är ett bra team, tänker jag. Så att jag tänker så här, heja indexfonder-perioden, den började ju 2013, kan vi då säga. Och den började, den första, liksom så här, Avanza har ju så att man kan trycka fram köp- och säljtillfällen på en graf. Så att det första köptillfället av en indexfond, global indexfond, har jag hittat till 15 mars 2011. Mm. Och då var det den här Skagen Global. Och den var ju jättepoppis då. Den hade ju gått jättebra och liksom, den var dyr, men det fanns inte så mycket globala indexfonder. Så jag misstänker ändå att jag också har varit inne i en annan fond som heter DNB Global, men de bytte nu från norsk valuta till svensk valuta, så att jag ser inte när jag köpte den första gången, men jag vet att vi har ägt den länge, för jag skrev ju om den i boken Gör ditt barn rikt. Så att, så detta var den första, och sen hade vi ju naturligtvis den som jag skrev om i mejlet. Vanguard Total Stock Market Indexfond, som är en indexfond för amerikanska börsen, och sen Total International Stock Market Fund. Och denna köpte vi 13 juni 2012. Så att sen gick ju, detta är, påstår jag, fortfarande en av världens bästa indexfonder. Men de kan man ju inte köpa längre efter de här reglerna med MIFID.
Mm.
Att, att man får inte lov att köpa liksom amerikanska ETF-er. Men om man har Lysa så har man den här fonden, tror jag. Så att, och sen var ju i många år var ju Länsförsäkringar Global vår liksom husfond, är det kanske fortfarande. Så här, för dig som bara lyssnar, så har jag en graf här där jag visat sedan 2016, så har vi ju liksom månadssparat i den varenda månad. Och de enda säljtillfällena här på denna grafen är ju när vi har balanserat om och flyttat pengar. Så Länsförsäkringar, Avanza Global hoppade vi på direkt när den lanserades januari 2019. Så den har ju lite tagit över nu istället för Länsförsäkringar. Så där har vi också, ja, men hur många köptillfällen. Detta måste du ändå säga att du är lite stolt
ja,
över.
Absolut, ja, absolut.
Nu börjar...
Ja, men varför skrattar du? Jag skämtar inte med dig. Okay, du tror det... hela tiden att jag är ironisk.
Ja, men ibland. Ja, men så där. Sen hade vi ju vadet, kommer du ihåg, med Coeli.
Mm.
2018 slog vi ju vad att Länsförsäkringar Global skulle slå deras aktivt förvaltade fond fram till då 18 februari 2023.
Yep.
Och det vadet vann vi.
Ja.
Nu så förlängde vi ju vadet med 5 år till.
Ja.
Så att just nu, i liksom, vad är det idag, 20 mars 2024, då leder de med 3 procentenheter kanske. Så att det går, ja, men det är ju sjukt jämnt. Men det är liksom intressant att se. Och sen så fick jag också, vi får alltid de här frågorna, så här, men hur har det gått då? Så här, om jag ska ta den mest rättvisa portföljen som jag har, som är sedan 2011 på Avanza. Och detta är ju min tjänstepension. För jag har liksom, jag har varit egen sedan 2008, mer eller mindre. Så att jag har haft egna pensionsinbetalningar. Så att detta är ju en portfölj som är viktig på riktigt för mig. Och trots fuck-ups i all, liksom med sådana här blandade fonder, numera är det ju bara indexfonder, så har vi ju haft en utveckling på 8,2% per år i snitt, eller 184% då uppgång. Och i absoluta tal så var det ändå en stor grej när liksom så här, totala avkastningen i den portföljen är ju över 1 miljon. Så att, och det, jag vet inte, det var ju också så här, jag kommer ihåg, många år så hade vi ett mål komma upp i 1 miljon i totalt liksom sparat att bli liksom miljonär. Sen var ju målet under många år så här, shit vad coolt att komma upp i 1 miljon i avkastning på en portfölj.
Total.
Ja, total avkastning under de åren. Så att det som jag upplever börjar vara coolt nu är ju att när vi har de här portföljerna som har varit mer eller mindre lika sedan 2011, då börjar man ju se den där kurvan på ränta-effekten. Att tittar man på den så är den ju ganska rak i många år, medan det är nu liksom i slutet nu som den börjar liksom öka. Där. Tittar vi även lite på så här globala barnportföljen som jag skrev om i boken som vi släppte 2017. Den släppte vi ju samtidigt som boken, för jag var så här, men om det är ju ändå rätt ball att sätta igång en portfölj på Shareville så att alla kan följa den utifrån det vi skriver om i boken. Och den har ju gått också jättebra, 100% aktier, mer eller mindre 11% per år. Nybörjarportföljen startade vi 2015, har varit en 60-40 portfölj. Alltså är det egentligen inte ens en 60-40, för det har varit 50% aktier, 40% räntor, 10% guld.
Mm.
Och detta kan man kolla upp, de här siffrorna, jag bara går in på vår Shareville på Nordnet. Den har ju 7,6% per år, vilket måste anses vara så här superbra med tanke på att det inte ens är 100% aktier.
Mm.
Och sen Rika Tillsammans-portföljen, vilket också gör så här, när man hör talas om alla de här, du vet, Golden Butterfly eller de här permanentportföljerna eller allvädersportföljerna, så är det så här, ja, jag har varit där och pillat på dem också. Redan 2014 tror jag att jag startade den här. Så den är nu, den har ju 11 år på nacken. 7,6% i snitt per år. Extremt, liksom så här, inga stora svängningar om man jämför med aktiebörsen. Så att den gör. Man behöver liksom inte pilla i.
Var det den som var 25%?
25% guld, 25% aktier, 25% korta räntor eller kontanter, 25% långräntor, etc. Och sen hade vi också fram till förra året en investmentbolagportfölj. Och det som jag tyckte var intressant, men den är ju så här, om man tittar på den, ökade jättemycket och sen föll den jättemycket. Och så till slut så var jag så här, men jag kan inte motivera den här utifrån min investeringsfilosofi som vi pratade i förra avsnittet om finansiell rådgivning. Att man vill ju liksom, jag tycker att man ska ha en investeringsstrategi eller filosofi som hänger ihop. Och jag kan inte förklara varför investmentbolag skulle gå bättre än andra bolag. Jag kan inte förklara varför investmentbolag utomlands inte går bättre än index, medan vi har några få som har gjort det i Sverige. Jag är bränd av Ratos och många andra investmentbolag. Så jag till slut var jag så här, nej, jag skiter i investmentbolagen. Och så stängde jag den portföljen i förra året. Och det är det man ser också på grafen här, att den blir flat liksom, efteråt, tänker jag. Har du någon kommentar eller tänker här?
Nej, jag tycker det är jättespännande.
Okej.
Okay. Jag har ingen kommentar om det.
Ja. Och sen så tänker jag att så att om man ska säga så här, innan 2013-fasen indexfonder så var det liksom så här allt möjligt skit. Och sen så liksom börjar skiten gå ner och så mer indexfonder. Och så börjar vi liksom mer och mer uppleva så här, avveckla allt annat som inte är indexfonder.
Mm.
Och sen började väl där en period 2019 som jag har valt att kalla så här Heja fondrobot. För att 2019 flyttade vi väl en del av pengarna till fondrobot. Och så har vårt nysparande är väl liksom egentligen majoriteten av pengarna går till fondroboten idag. Ja. Som är egentligen bara en indexfond med sidotjänster kring. Alltså lite i förra avsnittet som handlar om finansiell rådgivning så kallar vi en fondrobot för liksom finansiell rådgivning light.
Mm.
Att den hjälper till med vissa andra grejer som jag inte behöver göra själv då med indexfonder som ombalansering etc. Ja.
Men när du tittar på det så här och får något slags perspektiv. Du sa ju det precis, att det var massa skit och sen så ersattes det mer och mer fond och så ny fondrobot.
Ja.
Eller indexfonden menar jag. Kommer det vara så resten av ditt liv liksom?
Jag vet inte. Vi får se. Vi har här insikter och slutsatser.
Yeah.
Så vi får se om du håller med. Så insikter och slutsatser. Jag skulle säga så här att en väldigt så här, jag tror en viktig punkt i investeringskarriären som jag tror jag kommer att se tillbaka till efteråt. Det var faktiskt avsnitt 277 som vi släppte tror jag i slutet av 2022.
Mm.
Ja, och det var den här avsnitt 277 är så här, sanningen om jakten på den bättre investeringen.
Ja, det är ett minnesvärt avsnitt.
Ja, ja.
Mycket, mycket minnesvärt.
Ja, precis.
För det kändes som att du tog bladet från munnen.
Ja, men lite så. Och jag tror att det var väl där jag satte punkt på att nej, där finns inte någon investering som är bättre där ute. Alltså, för mig slutade jakten på den heliga graalen där.
Mm.
Att jag förlikade mig med att nej, jag behöver inget annat än bankkonto, räntefond och indexfond. Det är liksom, de tre byggstenarna är totalt okej. Okay. Mm. Och att jag liksom landade det känslomässigt liksom också. Och ska vi liksom lite sammanfatta det så skulle jag säga så här att okej, okay, vad har vi provat eller vad har jag provat som jag inte kommer göra om? Ja, men jag har provat här enskilda aktier, lite been there, done that, got the t-shirt. Och där har jag testat allt. Jag har testat kvantitativa strategier, jag har testat teknisk analys, jag har testat fundamental analys, jag har testat utdelningsstrategier, jag har testat investmentbolag. Jag har till och med testat så här optionsvaggor, alltså så här att man spekulerar i att en aktie kommer röra sig och man tjänar pengar oavsett vilket håll den rör sig.
Ja.
Och du vet, jag betalade för det där. Så, och vi har testat liksom börsnoteringar, sådana här teckna-sälj gjorde vi, det var ju jättestort 2021 när det var liksom en sån stor hets med börsnoteringar. Vi har testat alternativa investeringar, vi har testat många sådana här godhjärtade, kallar jag dem idag, godhjärtade projekt, alltså så här lite välgörenhet med möjlighet till avkastning. Det var liksom ett svenskt bolag där man kunde liksom finansiera solpanelsprojekt runt om i världen. Vi hade vårt trädprojekt, vi hade vårt så här andelsägande i solpaneler, alltså etc. Mm. Vi har testat sådana här peer-to-peer-projekt där man kunde finansiera så här bostadsutvecklingsprojekt. Vi hade vårt liksom så här konsumentkredit eller factoring eller liksom projekt där vi har testat våra sådana här luxury investments, så här vin. Vi investerat i champagne. Den är väl liksom på gränsen, för där upplever jag så att det var ändå väldigt roligt med champagneinvesterare. Jag kan ändå tänka mig så att någon dag så här kommer jag komma till dig så här januari. Karo, i år blir det ingen utdelning på kontot. Idag blir det utdelning champagneflaskor. Mm. Jag kan ändå tycka att det hade varit ganska ball. Liksom. Så att det är väl den jag kan tänka mig kanske gör lite mer. Vi har testat guld, silver, vi har testat guld fysiskt, vi har testat guld i börshandlade fonder, vi har testat guld i sådana allokerade investeringar liksom utomlands i Storbritannien. Vi har testat sexiga projekt och projekt som ska vara så här disruptive teknologi. Vi har testat så här.
Vad var det för någonting?
Ja, men så här, jag hade ju den här nyteknologifonderna när de kom. Vi har ju testat liksom såna här, vad heter det? Nej, men så här hållbara grejer, att när det var så här ball i Östeuropa fonden eller vi har testat, kommer du ihåg, när vi blev lurade, massa projekt där med sjunkna skeppen utanför Ecuador. Ja. Ja, så att alternativa investeringar, nej, det är väl typ champagnegrej, men det är för att det inte är investering, utan det är för det här ballgrej liksom. Onoterade investeringar, där upplever jag också att jag hade kunnat prata ett helt avsnitt om att vi hade min så här, och man ska inte gå på begagnat börsen, utan man vill ju investera i bolag innan de kommer till börsen. Där jag var affärsängel en period, var med i Connect och varit med i Almi och suttit i massa styrelser för jag skulle bli styrelseproffs. Det funkade inte, så att sen testade vi ju så här, ta rygg på de som lyckats period och investera med kompisar och bara säga, ja men de här grabbarna har gjort liksom ett exit, sålt det här till ett riskkapitalbolag och nu ska de göra om samma resa och alla i liksom who's who i Malmö är med i detta företaget och sånt. Ja, vi gick in i det ja, jag ska inte säga. Det finns en anledning varför jag inte säger namn, för jag pallar inte ta konflikter.
Nej, det är onödigt. Liksom,
sen funkar inte det. Då var jag så här, okej, onoterat, nästa nivå. Ja, men då vad är nästa nivå? Då har vi testat
det. Det som man kan fundera över och undra här nu, vad menar du med att det inte funkar? Är det att vi inte har gett det tillräckligt lång tid, eller vad är det som inte har funkat då? Liksom?
Att det har med de alternativa investeringarna. Att fördelarna uppväger fördelarna, alltså i en jämförelse mellan fördelar och nackdelar, så är det inte bättre än en indexfond. Mm. Det har inte gett bättre avkastning nödvändigtvis. Där är problem med likviditet, att du får inte ut pengar när du vill. Där är massa extra kostnader, man måste skjuta till exempel onoterat. Det är ju min största insikt från den onoterade marknaden. Vilket är en kul marknad på sätt och vis, för det handlar mycket om människor. Man kan påverka, man kan göra massa grejer. Men om jag bara tittar utifrån ett nyttomaximerande perspektiv, så är det ofta inga bra investeringar. Det tar tre gånger mer pengar än vad man tror. Det tar tre gånger längre tid än vad man tror. Och där finns liksom, och säger man nu har jag tröttnat på detta, så är man så här, nej, då finns det ingen som vill köpa aktierna, så sitter man fast med det. Jag har testat, och sen till slut så var jag så här, nej men vet du vad, jag gör onoterade på fel nivå. Alltså det är liksom massa små skitbolag. Ja men du vet, då har vi testat gå in liksom investera i onoterade miljardbolag. Mm. Och där till exempel, jag kan än idag vara på så glad, vi liksom fick erbjuden att investera i Klarna, som vi liksom lyckades tacka nej till. För att de följer med 90% därefter. Vi har ju testat Storskogen som det har varit liksom...
Samma situation,
var en fantastisk resa. Vi köpte in oss jättebilligt, ökade 600% i värde. Och sen följde ju 90%. Så att liksom, jag tror Dagens Industri hade väl en rubrik kring fiasko. är svårt att kalla det något annat än fiasko. Vi har investerat liksom i ett annat unoterat bolag i Lunar Bank, den danska banken. Där går jag för tidigt att uttala sig hur det kommer att gå. Men jag är fortfarande så här, hade jag gjort om de här investeringarna idag? Utifrån ångrar jag dem? Nej, jag ångrar inte dem. Jag har lärt mig jättemycket. Luna kan fortfarande bli en jättebra investering. Men jag tycker liksom, jämfört med indexfonden, alltså det finns en anledning varför jag inte kommer göra om ett sån här Lunar eller Storskogen-projekt. Det är inte liksom värt det, tycker jag. Sen har vi ju kompisar som investerar i onoterat, som tycker att det är fantastiskt roligt, men de har andra ingångspunkter i det, och ser det också dessutom som ett samhällsansvar. Att liksom så här, men om inte jag finansierar de här små bolagen som kan skapa arbetstillfällen, vem ska göra det då? Men då har man ju ett annat perspektiv än investering, för jag har ändå haft ett nyttomaximerande perspektiv på våra investeringar. För att jag tycker egentligen, det jag tycker är kul är att göra poddavsnitt och göra sånt här. Så vi har testat fastigheter utomlands lite. Jag har hört mycket också folk från att ha fastigheter utomlands också inser ingenting för oss. Så också när jag säger här, så säger jag inte att allt detta är kast. Jag säger att det är kast för oss.
Och ja,
det är
med kast våra värderingar.
Med våra, utifrån våra förutsättningar och vad vi värderar. Där jag till exempel värderar likviditet. Alltså för mig är det liksom lite, om man följer Trump nu, så är det så här, ja men han kan ha jättemycket förmögenhet liksom på pappret i knutet till fastighet och sånt, men han får inte ut likviditeten nu när han ska betala böter. Och jag vill gärna se att den investeringarna jag har är likvida, att jag skulle kunna sälja av dem och kunna sluta jobba, eller jag skulle kunna sälja av dem för att göra någonting där. Vi har inte provat fastigheter i Sverige. Det har vi också kompisar som gör framgångsrikt. Men där är också så här, jag vill inte ha de problemen som en fastighet för med sig. För då är det egentligen, skulle jag säga, inte så mycket en investering som det är en verksamhet. Och det är såklart, alltså, vi har inte pratat om företagande. Företagande älskar jag, och det är klart att du får bättre avkastning om du kan göra företagande i kombination med investering. För då påverkar du, kan ju påverka värdet på din fastighet. Men återigen, det går inte i linje med det att jag vill att min investering ska vara passiv.
Nej.
Jag vill liksom inte sitta och hålla på med det. Vi har testat private banking och andra exklusiva investeringar. Hedgefonder har vi pratat om, private equity, private debt. Massa sånt, not impressed.
Men jag kan säga som sitter bredvid liksom.
Ja.
Att om du hade tyckt så här, men vi skaffar en fastighet. Och sen haft liksom problem som behöver fixas med den fastigheten.
Ja.
Och jag liksom har sagt så här, men jag vill liksom inte vara inblandad i det.
Ja.
Jag hade ju känt mig så, det känns så konstigt att du hade fått sköta allt det och förmodligen mått dåligt utan att jag hade hjälpt till. För jag har ju sagt att jag vill inte bli inblandad i det. Jag vill bara jobba på annat sätt vid mitt skrivbord liksom.
Ja.
Så att om man är ett par och den ena investerar, man måste liksom samköra sig på något vis.
Ja, absolut.
Att det är det här som gäller och därför är det detta som gäller. Det är våra värderingar, vår filosofi.
Ja.
Liksom.
Ja. Precis, så att återigen när jag säger här, så säger jag inte nödvändigtvis att det är en kassinvestering. Jag säger att det är kast för oss utifrån vårt perspektiv. Samma sak, men jag säger att massor av saker jag inte förstår. Allt från certifikat till de här derivatstrategierna till krypto.
Vi har inte krypto väl?
Jo, Jaha. Det har vi pratat om. Alltså jag har
jag har bara den inställningen att vi skulle aldrig investera i krypto. Sen så har vi kanske gjort någon liten sån där grej som jag glömmer hela tiden.
Ja, men jag har testat. Jag ville testa hur funkar det att köpa krypto. Så att vi har typ 0,00. Alltså jag köpte bitcoin för 150 kronor. Det är inga mängder. Så tror jag har någon liten del ETH som är typ som bitcoin. Men som sagt, jag kan inte, fatta inte, vill inte. Så att om jag ska liksom så här avrunda här de sista grejerna. Så att några viktiga insikter längs vägen. Det är ju så här, jag tror det var en person som jag träffade för många år sedan som heter Ingvar. Som jobbade i finansbranschen. Han sa så här, det tog mig 10 år att lära mig hantverket. Det tog mig 20 år att lära känna mig själv. Och vad är det som är viktigt för mig? Vad är min filosofi? Vad är mina liksom värderingar? Och det tror jag är jätteviktigt. Och för mig, då, utifrån de här insikterna, så tror jag som på så här, det stora skiftet för mig har kommit där, att tricket är att spela för att inte förlora och inte spela för att vinna. Att genom att spela för att liksom sikta på det här med strategisk mediokritet, att undvika beteendemisstag, att sitta i en indexfond etc., så kommer jag vinna för att många andra gör bort sig. Mm. Så att tricket är att minimera misstagen snarare att gå efter vinsterna. Och det är så här, det tar tid. För mig tog det tid att landa detta, för det är liksom så här ointuitivt. För jag som är tävlingsinriktad, jag vill ju vinna. Och sen så tänker jag också så här, att en stor insikt är så här, det finns bara två typer av personer, de som inte vet att man inte vet vad som kommer gå bra i framtiden, och de som ännu inte har fattat att de inte vet vad som kommer gå bra i framtiden. Så att, det vill säga att analytiker, experter, media, rådgivare, de har inte en jävla aning. Liksom, det är väl, och det har man liksom bevisat massor av studier också. Och sen så tror jag också en sån här grej som jag önskar visste kanske tidigare, att fram tills att din avkastning på årsbasis är större än ditt nysparande, fokusera på att öka nysparandet. Alltså har man en portfölj på 10 000, sorry, du behöver inte lägga ner massa tid vilken fond du välja. Lägg fokuset på att kunna lägga in ytterligare 10 000 nästa år. Det kommer ha mycket, mycket större skillnad för ditt långsiktiga sparande. Det tror jag. Så att se det här att inkomsterna är faktiskt motorn i ditt sparande. Din inkomst bestämmer din pension. Din inkomst bestämmer vad du får i föräldrapenning. Din inkomst bestämmer kvaliteten på din vardag. Din inkomst bestämmer i stor del ditt välmående etc. Och där har vi sen allt det vi har pratat om i andra avsnitt. Att till exempel människor är generellt inte dåliga på ekonomi, utan människor tjänar generellt för lite. Mm. Så att just fokusera på det som gör skillnad, tror jag. Och och lite mycket så här, sorry forumet och chatten och alla så här, men jag upplever ibland att det blir mycket metadiskussion, att det mesta pillet gör faktiskt ingen skillnad i längden. Att det spelar faktiskt, och nu säger jag det tydligt så här, det spelar ingen roll om man har valt Länsförsäkringars, Norske Banks, DNBs eller Avanzas globalfond. Alla tre är jättebra. Det är liksom att du har en global indexfond, det är det som är skillnaden. Vilken av dem du har spelar ingen roll. Spelar inte jättestor roll heller om du har 10, 1 eller 20% home bias, alltså överexponering mot Sverige. Men det är ofta där diskussionen blir. Liksom att vi glömmer liksom zooma ut. Mm. Så det är väl också en insikt. En femte insikt som jag har skrivit här är också att det handlar väl om att ha ett rikt liv, inte vara rikast på kyrkogården. Att detta vi har pratat om på avsnitt 241 och Die with Zero och så här, att pengar är faktiskt bara en resurs vars nytta dessutom minskar med min egen ålder. Så att hur pigg 65-åring jag än är, så kommer jag inte göra lika många skidåk som när jag var 25. Och att jag upplever faktiskt att vi har blivit bättre på att använda våra pengar.
Ja, jo, men det tycker jag.
Liksom, det här med tidsfönster och sånt som vi har pratat om. Och sen också, någonting som vi kommer in på i avsnitt 277, viktig insikt. De flesta, inklusive vi, har inte blivit rika på våra investeringar. Utan det har, och definitivt inte finansbranschen, är ju inte blivit rik på investeringar. Utan finansbranschen blir rik på avgifter, alltså det vill säga på intjäning. Och det gäller de flesta som har stora portföljer också. Mm. Att liksom den stora, de första 10, 15, 20 åren, då spelar inkomsten större roll. Och mycket av vår förmögenhet kommer ju tack vare att vi har tjänat mycket pengar via vårt företagande, att vi har drivit företag i snart 20 år och har lyckats liksom skapa överskott, och att jag har gått med den här insikten, så här, öka inkomsten, du kan max spara 100% av dina utgifter, se till att ha. Så det kommer vi faktiskt ta i ett annat avsnitt, för jag vet att du har gjort en övning också som är så här, räkna ihop dina totalinkomster genom livet.
Yeah.
Och jag har kommit på ett sätt som är ganska enkelt att göra det på.
Vad bra, så man slipper beställa papper från skatt.
Ja, man slipper beställa, precis.
Yeah.
Så att det är väl också en sån insikt att vara försiktig med att kring vad du tror, utan de flesta liksom som man hör talas om, det kommer från en hög lön och från låga utgifter, att man har ett hög sparkvot. Och det är lätt att glömma bort, och där har ju vi varit, alltså så här, vi har ju varit ganska ekonomiska. Alltså vi bodde i hyresrätt jättelänge, vi levde, vi har haft låga. Alltså så tittar man på det, förutom de senaste nu 10 åren, så har vi ju haft ganska låga inkomster. Alltså från du doktorerade, hade 14 och 9.
Sen ja, i början.
Och när du slutade hade du 19 000 ish. Liksom. Jag tittade också så här, jag har räknat ut, jag kan avslöja det, jag har räknat ihop summan av mina löner från 2002. För att man kan göra det via Pensionsmyndighetens hemsida, för de publicerar den, vad du har haft för pensionsgrundande inkomst, och jag vet att jag aldrig har haft över statlig inkomstskatt, så jag har alltid liksom max kommit upp till maximal pensionsgrundande inkomst. Så om du skulle gissa mellan 2002 och 2023, hur mycket pengar har jag tjänat innan skatt?
Jättesvårt att säga, men
kanske... Om du vill gissa per månad då, vad min lön har varit per månad i snitt.
Mm. 22.
Ja, sjukt bra gissning. 25.
Ja.
25 000. Totalt sett 6,6 miljoner innan skatt mellan 2022 och 20, så de senaste 20 åren. Och det är först från 2017 som vi har haft liksom en lön på ja, men, typ mellan 40 och 50 000. Så att det är inte som att vi har tjänat hundratusentals kronor. Nu de senaste åren har vi legat över snittet, men i jättemånga år låg vi under snittet. Mm. Men det har ju gjort också att vi har ju varit ganska duktiga på att inte dra på oss massa utgifter. Så att där tror jag, och det här med den stora förmögenheten kommer ju först kanske efter 20, 30, 40 år. Det är ju där ränta på ränteeffekten kickar in, som jag visade där, ja men idag från 2011 dös på 13, jag blev 14 år. Det tog oss 14 år att nu har vi den där avkastningen där totalen varit 1 miljon. Men då ska det också sägas, under den tiden har vi stoppat in 1,3 miljoner.
Ja.
Så att återigen, så att man inte går snett. Så de flesta har inte blivit rika på investeringar, kom ihåg det. De flesta har blivit rika på att ha en hög lön, låga utgifter, sparkvot och sen lång tid. Bra, så de sista 4 insikterna som jag skrev. Så detta kommer ju från dig. Ska du läsa den?
Ja, om ens investeringar påverkar ens nattsömn så är de för dyra.
Ja, och där är väl också en sån tes idag att jag tycker att ens investeringar bör bara ha en positiv påverkan på ens vardag. Att man ska alltid känna så här, men detta är pengar som jag kan avvara, som jag kan förlora, men jag kan använda dem för att göra livet rikare, tänker jag. Sen det är också som vi pratat mycket med Moa, vår kompis, pengar är inte en lösning, pengar är bara förstärkare, det blir inte bättre på nästa nivå. Jag har ett avsnitt som jag går och tänker på just den här som ska vara temat, så jag vill inte avslöja för mycket, men lösningen är, om jag ska ta det så som jag pratat i tidigare avsnitt, jag hade ju länge så här, och när jag har 20 000 på kontot, då blir det bra efter jag köpt den här cykeln. när jag har 50 000 på kontot så blir det bra. När jag har 100 000 på kontot så blir det bra. När jag har
200, kommer det kännas bättre.
Då kommer det kännas bättre. Men det känns aldrig bättre bara för att det är mer pengar. Så har jag en ekonomisk oro vid 20 000 på kontot, då kommer jag ha en ekonomisk oro vid 100 000 på kontot. Och jag kommer sannolikt ha en ännu större ekonomisk oro vid 1 miljon på kontot. Mm. För då kommer jag dessutom oroa mig för att förlora dem. Pengarna. Vad tänker du?
Ja, att det är något, att det är ens bagage eller vad man ska säga.
Ja.
Ens oro som man behöver ta tag i.
Ja, ja, men precis. Det är faktiskt enkelt att investera och bli rik över tid. Problemet är att de flesta inte vill bli rika långsamt.
Mm.
Det är väl också en sån insikt. Det är inte svårare, som vi brukar säga så här, men om jag skulle landa vår egen liksom investeringsfilosofi, så är det ju där, just keep buying, fortsätt köpa oavsett vad som händer på marknaden, sitt still i båten om du har en bra båt, investera långsiktigt, regelbundet, passivt i en bred billig global aktieindexfond, balansera risken med sparkonto, räntefonder, sitt still i båten 10, 15, 20 år för att sannolikt bli vinnaren, var lat, passiv, oengagerad, intresserad och oinloggad liksom. Det är inte svårt, det tar inte lång tid. Det som tar lång tid är att landa i att det är det jag behöver göra och inte ryckas med när det är nu, oh, nu har bitcoin gått upp jättemycket, eller nu har jag lyssnat på en ny influencer, eller nu blev jag bjuden på storbankens private dining, private banking, liksom så här, någon VIP-grej där. Så att, ja. Vad tänker du? Detta vill vara mina insikter, att det handlar om att landa i sig själv och lite som jag säger så här, vi gör alla så gott vi kan och fattar så fort vi hinner.
Ja, liksom. Ja, det är dina insikter. Och jag får väl lägga till liksom att vi har ju varit ett team.
Ja.
Du har skött det mesta av alla de här investeringarna. För att jag är ganska ointresserad.
Ja, absolut.
Ja. Men vi har ju ändå pratat om dem och kommit överens om de flesta av dem.
Ja.
Så att det är inte så att jag blir inte förvånad liksom när vi pratar om det här, eller vissa saker kanske jag har glömt, men alltså det är viktigt att man pratar om det. Om den ena är superintresserad och den andra inte är det, så måste man ändå, den som är ointresserad måste ändå säga så, jag vill ändå vara insatt.
Ja.
Det är ju jätteviktigt.
Ja.
För att sen kan man inte komma och säga så, varför har du gjort så med våra pengar?
Mm.
Vi har ju gemensam ekonomi.
Mm.
Så då är det ju våra pengar.
Ja.
Och jag vill inte vara oansvarig och komma sen så, jag visste inte detta.
Mm.
Nej. Men man kan ju sätta sig in i och be om att få bli insatt. Liksom om den andra nu. Inte självmant sa. Men nu tänkte jag göra den här investeringen. Vad tänker du om det?
Ja. Men sen, absolut. Vi ska göra ett avsnitt också som handlar om det där pengasamtalet. Mm. Eller pengasamtalet. Men där, ja, absolut. Men jag tror också att det här handlade väl också. Du har ju ändå varit så här. Lite upplever jag, detta har vi inte pratat så mycket om, men så länge det inte påverkar vår vardag och du kan handla på ICA och vi har mat och kläder och tak över huvudet, så har du ändå gett mig ganska mycket mandat.
Ja, absolut.
I investeringarna. Och jag upplever att jag har hedrat det mandatet genom att vi till exempel har amorterat ganska aggressivt på vårt boende. Så att jag har alltid känt så här, okej, men jag kan fucka upp våra investeringar. Men vi behöver inte lämna hus och hem.
Nej.
Liksom. Så att, vad?
Det skulle inte kommit dit.
Nej.
Det tror jag inte någonsin.
Nej men ändå.
Ja.
Alltså liksom, som ledstjärna har jag liksom ändå tänkt. Och jag har också tänkt så här. Ja, jag ska kunna fucka upp våra investeringar. Men vi ska ändå kunna gå i pension.
Mm.
Så att då vet jag så här, ja men i worst case då blir det så här, då får man väl liksom vara hemlös tills man blir 65 då. Och sen när man blir 65 så är det en pension som
visst,
funkar.
Vi kan alltid bo på Sibabs camping.
Ja, vad är det med Sibabs camping? Det är så här tredje gången det kom upp.
Nej, det var bara så roligt för jag och vårt barn var på en kurs på studieförbundet. Och där var det så att studiekursledaren, hon bodde på Sibabs camping.
Ja.
Och jag bara, shit, alltså, hon måste ju spara skitmycket pengar på det.
Ja.
Och hon sa så, hade jag bott in i etta liksom, så hade jag, det hade varit dubbelt så dyrt för mig.
Ja. Ja, ja.
Så då vet du så att vi behöver inte vara hemlösa. Vi kan bo
på Sibabs camping.
Ja, ja.
Ja, men precis. Ja, men snyggt. Så att om jag ska säga så här, du var frågan mig så här, okej, var står vi idag? Vad kommer det vara framgent? Så utifrån det jag kan vet idag, de här insikterna, så skulle jag säga så här, att idag, det behövs inget mer än ett bankkonto med insättningsgaranti. Det behövs lite räntefonder. Och där har vi ju Sinus räntepunkt och hans räntelinje och räntetriangel som vi får ta upp i ett eget avsnitt. Och aktieindexfonder. That's it. Sen kan man ju ha liksom lite lekhink, lite avveckling, gamla synder liksom, som vi sitter med. Men jag upplever faktiskt inte något annat. Men, och lite som vi sa i förra avsnittet, inte 251 utan 351. Det tar tyvärr de här 10-20 åren att bli en god investerare. Och det går inte att bli en god investerare utan att göra misstag, påstår jag. Sen kan man få en bra grund och sen tänker jag driva linjen mot vår tonåring. Så här, gör så mycket misstag du kan, men gör dem så tidigt som möjligt. Med så lite pengar som möjligt.
Och
så
prata om dem, fundera över varför blev det så här nu.
Ja.
Man kan inte bara göra misstagen och sen lämna det bakom sig och inte vilja titta på det och skämmas. Liksom.
Nej, för problemet kommer ändå vara för henne. Liksom så här, att nu har ni ju de här globala indexfonderna lite på vänstersidan i den här Midwit-memen. Hon behöver ju landa, eller dem. Båda två behöver ju landa på den högra sidan, att jag står stabilt i mitt val av indexfonder, inte för att pappa sa eller mamma sa det, utan för att jag genuint tror och landat i att det är det som funkar för mig. Liksom. Snyggt. Det var alles. Jag tänker att vi blev ett lite längre avsnitt igen. Du ler här. Vad tänker du? Vad är avslutande orden här, Karin?
Det var skoj.
Berätta, vad var det som var stack ut?
Nej, eller var
det
skoj? Var skoj att du ville dela med dig. Att du kan ha lite empati med ditt yngre jag.
Som jag hade velat pryla ibland. Eller jag tittar efteråt. Nej, inte pryd. Nej, men jag tror genuint på det här. Vi gör så gott vi kan, vi fattar så fort vi hinner.
Du får vara glad över din växt.
Ja, absolut.
Men för jag är mitt i början på en växt som jag gör med ett nytt sätt att lära mig skriva till exempel. Och då, och jag, nu, redan nu kan jag tänka så här, shit, alltså jag kommer titta tillbaka på det här. Bara tänka så här, vad tänkte jag?
Ja.
Men man får vara där.
Absolut.
Man måste få vara nybörjare och veta så att jag gör förmodligen massa misstag idag, men... Ja.
Men där finns ju den klassiken. Om du inte skäms för vad du gjorde för 12 månader sedan, så har du inte utvecklats tillräckligt.
Mm.
Så att detta är väl liksom så här, ja, det är så pinsamt så att jag har liksom redan för något år sedan tog jag bort de här grejerna från bloggen. Men det är roligt.
Ja.
Så egentligen stort tack. Alltså så här, och detta avsnitt kommer ju till följd av frågorna från er som har skickat in. Nu var tanken att vi skulle göra fler frågor, men jag kom inte förbi den första frågan om er investeringsstil.
Ta dem i ett annat avsnitt.
Ja, precis. Så att jag hoppas att du som har lyssnat uppskattar detta. Får gärna ge en kommentar. Är det så här, känner du igen dig i det här? Liksom, hur har din resa varit? Så dela gärna med dig så att jag inte behöver sitta här på skampålen själv. Tack så mycket. Tack. Och så ses vi.